Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej, du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag heter min gäst Lena. Det kommer bli ett mycket intressant avsnitt. Dels är det så att Lena är en pionjär inom polisen, kan man säga. Den första kvinnliga piketpolisen, eller om man då säger första kvinnliga insatspolisen, får man väl välja uttryck själv där. Mycket intressant och mycket annat intressant från Lena också. Och inte att förglömma Patreon-avsnittet med Lena. Mycket roligt faktiskt. Vad kan hända när man ska göra en inbrytning och det kan gå lite fel? Det får vi höra då. Bli gärna Patreon om du inte är det, om du vill få tag på lite bonusmaterial. Du går in på patreon.com/snutsnack. Ja, annars så finns vi såklart på Facebook och Instagram. Nej, men det är inte mycket mer att säga nu tycker jag, utan håll till godo med ett mycket intressant avsnitt. Var försiktig där ute och hoppas att du gillar den här lyssningen.
13-10-70 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart.
Varmt välkommen till Snutsnack, Lena.
Tack så mycket.
Så roligt att jag har fått dig på kroken här. Till slut, det är inte så att jag lägger på, men det är väldigt många som har önskat dig som gäst här i podden.
Ja, det var roligt att höra. Och i bakgrunden hör du vår tjänstehund skälla här, så vi får hoppas att han inte stör mig nu när jag ska prata med dig.
Nej, precis. Man tror ju att tjänstehundar ska vara pli på dem.
Ja, det är det väl normalt sett.
Varför tror du att det är så många som har hört av sig till mig och vill ha dig som gäst i podden Snutsnack?
Ja, det är kanske studenter som jag har på polisutbildningen som har hört av sig. Mm. Så kan det vara. Det kanske kan vara läsare till mina böcker som skulle vilja höra mer. Mm. Jag har ju en lång poliskarriär bakom mig och träffat på mycket folk under resans gång. Och det kan vara... Det kan vara så att det är personer där också som skulle vilja höra lite mer. Det är i alla fall väldigt smickrande att de har tipsat dig om mig.
Hur började din poliskarriär då? Var kom de tankarna ifrån?
Det var nog väldigt tidiga tankar. Jag var kanske bara 7-8 år när jag började fundera över att bli polis. Jag hade en morfar som var polis som jag aldrig har träffat, och då går vi tillbaka väldigt långt i tiden. Och jag fick höra mycket historier. Han var mordutredare och jobbade med ett antal kända uppmärksamma mord i Skåne som sen blev en serie som heter Skånska mord.
Ja, just det. Det känner jag igen.
Så han var en sån här myt liksom i familjen som man hörde mycket om. Och när man var barn påverkades jag en hel del av det. Mm. Så jag tror jag var 8-9 år när jag liksom var helt klar över att jag ville bli polis. Men sen jag gick på naturvetenskapliga programmet. Jag hade bra betyg. Min pappa var läkare. Min farfar var läkare. Och det var mycket krav hemifrån om att man skulle använda sitt läshuvud till någonting vettigt och inte bli polis. Jag var inte precis uppmuntrad, om man säger så, hemifrån. Tvärtom.
De ville ha en riktig akademisk utbildning.
Ja, det ville de. Och det var liksom ett underförstått krav från min pappa, absolut. Och polisyrket såg han inte som ett yrke som var värt. Men han har faktiskt fått backa på den punkten. Och,
det är så?
Ja, han har medgivit långt efteråt att det var nog ett väldigt smart val.
Ah, kul. Ja, men det är väl så som förälder. Har man en bild av vad som vore bäst liksom, kanske för sina barn. Ja. Det är inte alltid som pappa och mamma vet bäst kanske.
Nej, man behöver gå sin egen väg i livet och staka ut den. Och det har nog varit väldigt viktigt och tydligt för mig att jag jag har haft liksom en plan. Och den har jag följt, och i den ingick polisyrket. Jag började rätt tidigt som ordningsvakt. Jag fick sån här dispens på den tiden att jobba som ordningsvakt. Jag var inte 20 ens.
Okay.
Och då, det var ju också då för att underlätta och ta sig in på polisutbildningen. På den tiden var ju inte det någon nackdel att ha jobbat som ordningsvakt innan.
Nej.
Hur sen var... jobbade jag arrestvakt också.
Ja, du körde alla vaktjobb innan.
Ja, jag var en sån här riktig hålla reda på folk. Fast men jag tyckte det var spännande och roligt att jobba i krogmiljöer och sådär. Mm. Och som tjej ganska ensam om det på den tiden.
Just det. Hur var det då? Och den här ordningsvaktstiden då? Jag kan tänka mig att man ändå lär sig lite grann om det stod i dörren och att liksom hantera folk.
Det var 80-tal får vi väl säga då till lyssnarna som förstår hur gammal jag är då. Men jag jobbade både i först här där, runt Ulricehamn och Borås där jag bodde. Men sen hamnade jag nere i Göteborg och jobbade på flera av de krogarna på Avenyn och Kungsportsplatsen och Liseberg, två säsonger som ordningsvakt. Mm. Och det var ju jättekul. Mm. Absolut. Men tufft många gånger. Och dubbla roller hade man ju som ordningsvakt. Alltså man skulle ju stå där som någon slags polisiär företrädare och göra polisiärt jobb. Men man skulle också göra det som restaurangägaren ville. Sålla i dörren och allt vad det innebär, som fortfarande är likadant.
Just det. Och sen kom du in på polisskolan då?
Ja, på den här tiden, detta var 87 blev jag antagen. Mm. Då hade man dragit ner kraftigt på svensk polis och antagningarna. Så att det stod, man sökte ju från en region och Göteborg och Bohuslän fick inga platser under 2 års tid. Mm. Så att jag fick liksom vänta in att det skulle komma platser. Och under den tiden så hann jag till och med gå 1,5 år på Chalmers och läsa på arkitektlinjen där.
Oj.
Så jag var ju inne på en annan väg, men jag var också den första och förmodligen enda arkitektstudenten som hoppade av för att börja på polisutbildningen. Det talade de om för mig med frack.
Ja. Pappa var nöjd också 1,5 år då.
Ja, pappa var nöjd, men det, han visste ju inte att det enda jag gjorde på arkitektlinjen var ju att engagera mig i de här A-pubben och driva bara festverksamheten där. Men så polisyrket var ju som, jag stod i vänt på att få en av, och då var vi 3 stycken från Göteborg och Bohuslän som kom in vid den antagningen. Då, så det var bara 70 poliser på polisutbildningen.
Vilket år var det?
87.
Okej, det var 87 alltså. Mm. Ja. För jag gick ju 88, då var vi ganska stor kull, kommer jag ihåg. Det var ganska många klasser.
Precis, sen växlade de ju upp igen då efter att ha legat väldigt lågt. Men när vi gick polisskolan uppe på Sörentorp, då var vi liksom 3 klasser i våran grupp då. Så skolan var väldigt öde.
Ja, jag kan tänka mig att det var öde, lite öde där då. Ja. Jaha, okej. Men då hade du verkligen, verkligen i bakhuvudet sen så tidig ålder som 8 år. Det är ju väldigt, väldigt tidigt. Det ska bli spännande att höra sen hur det här yrket har stått upp mot dina förväntningar. Men vad blev det sen då? Du gick utbildningen färdig och jobbade då som ordningspolis eller som en ingripande polis som man kallar idag då, antar jag.
Ja, jag träffade min man på polisutbildningen som så många fortfarande gör. Mm. Det är relationer som uppstår där. Och han var från Malmö och jag från Göteborg. Vi spelade handboll på hög nivå båda två. Det förenade oss liksom att vi pendlade till våra matcher då. Och sen så småningom så skulle man ju bestämma var vi skulle vara någonstans då. Och då blev det ju Skåne. Så jag fick bryta upp från Göteborg och flytta till Malmö. Mm. Och där blev jag kvar sedan i 17 år.
Just det. Så kan det gå.
Ja, och det var väl jättekul i och för sig. Men jag hade ju kämpat för att få komma just till Göteborg. Så det var ju många som undrade. Jag hade ju stått över flera antagningar och tackat nej till andra platser från andra delar av landet. Och sen det första jag gör är att byta platsen till. Mm. Men så, det var skönt att det gick att lösa, för vi är ju fortfarande gifta, så det var ju uppenbarligen ett bra val.
Ja, men så får vi nog tolka det, tycker jag.
Ja.
Men hade
du... Jag var nere i som IGV på den tiden, ordningsövervakning och ordnings- och radiobiltjänst, som det hette då, så fint. Och det var ju en fantastisk kul tid, måste jag säga.
Mm. Hur var det att komma in då? Ung tjej, komma in i ett nytt yrke med kanske mer erfarna, mest snubbar.
Alltså, vi var ju inte så många tjejer på den här tiden, ska man ju komma ihåg heller. Nej. Men det var, liksom, det var ju helt accepterat att vara kvinna och vara polis. Jag har ju liksom aldrig mött på den tiden något motstånd utifrån mitt kön. Och jag får ofta den frågan, men hur har det varit att vara tjej inom polisyrket som är så mansdominerat? Och för det första så har jag ju ingen annan erfarenhet, för jag har ju bara varit tjej. Så jag kan inte referera till hur det skulle vara att vara kille, men väldigt få gånger jag har känt att jag har blivit nedvärderad eller underskattad. Kanske lite såna praktiska saker som på den tiden med föräldraledigheter och möjligheten att vikariera som gruppchef. Det gick inte om man inte jobbade 100%, hade man bestämt. Och tjejerna kunde ju då inte jobba som gruppchefer om de jobbade 70%. Det motarbetade ju möjligheterna kanske då att ta sig fram. Men,
från allmänheten då? Från allmänheten, hur kände du där?
Inga problem. Då hade jag ändå jobbat som vakt i uniform och var väldigt, ganska bekväm i den rollen. Kände väl inte på något sätt att jag inte fick den respekt. Alltså, polisen på den tiden fick kanske mer respekt också i samband med att vi kom till olika ärenden än vad man får idag. Det är ju inte automatiskt så att man blir bemött med någon speciell respekt idag, tvärtom. Men då var det väl ändå fortfarande så. Och
Varför har det ändrats?
Nej, men hela samhällets syn på auktoriteter har ju förändrats. Det finns ju många, många bidragande faktorer i det här som man måste fundera över. Och en av faktorerna tror jag är att polisen var betydligt mer våldsam på den tiden. Och det var inte mycket man kunde sätta upp emot en patrull. Man fick liksom aldrig rätt.
Nej.
Det visste folk, så att det fanns en större, tror jag i alla fall, rädsla för polisen helt enkelt. Och så var det ju på andra ställen i samhället också, liksom, att det var ju i och för sig långt efter att det blev förbjudet att aga jag pratar om, men det var en kvarvarande respekt för lärare och personer som hade makt över en, som idag ser helt annorlunda ut generellt.
Ja, verkligen. Poliser har ju fortfarande makten, så att säga, att frihetsberöva dig. Och, det kan ju inte en lärare göra, till exempel. De har ju
ingenting. De är liksom ju väldigt bakbundna i sina möjligheter att tillrättavisa. De som inte lyssnar på det verbala har man ju väldigt svårt att komma åt.
Men liksom när du kom ut och du var färdig och hade jobbat ett tag, levde liksom tankarna kring polisyrket upp till det du hade tänkt? Nu hade du för sig jobbat lite med som ordningsvakt och sådär, men när du kom ut, stämde det liksom med?
Ja, men det gjorde det. Vi hade ju, alltså, utbildningen såg ju annorlunda ut på den tiden också. Vi hade ju en väldigt, du har ju gått den också, den här ett år på skolan och 18 månaders praktik och sen ett halvår tillbaka igen. Och det gjorde ju att vi hade ju liksom en lång praktik med långa perioder på olika ställen. Idag har de ju en väldigt kort praktik.
Ja.
Och jobbar nästan i 2 år innan de har kommit upp i den erfarenheten som vi fick bara under våran praktikperiod.
Ja,
liksom.
Jag gillade det upplägget personligen, men...
Ja, jag tyckte det var jättebra. Jag tycker inte vi har hittat något i närheten lika bra sedan dess. Vi kände oss väldigt liksom rustade när vi väl var klara. Men sen tog det väl några år, så började jag snegla åt insatsstyrkan, dåvarande piketen. Då. För då, jag gillar ju att utmana både mig själv och kanske min könsroll också. För det var ju inga tjejer som...
Nej. Väldigt ovanligt med tjejer.
Det fanns inte alls.
På den tiden absolut. Det fanns inte. Nej.
Så när jag rekryterades dit först som ersättare, vi skulle utbilda 6 stycken ersättare som skulle kunna hoppa in då på sommar. Så det var så jag rekryterades, och sen blev jag då ordinarie och gick den långa utbildningen. Och sen var jag kvar där i nästan 5 år. Det var absolut bästa tiden polisiärt jag har haft, var ju de åren.
För det är ju då, om man i alla fall tänker på de fördomar vi har kring poliser och piketen framförallt, så är det då macho-grabbarna number one. Och där hoppade du in då i en av de här bussarna då, som mullrande V8-erna. Hur var det?
Ja, alltså innan jag sökte så hade jag också en så där lite nedlåtande
liksom. Jag raljerade lite nu, jag får erkänna det.
Ja. Men jag kände väl också så för dem. Men sen var det en generationsväxling som skedde där i mitten av 90-talet, när man började liksom strama upp piketverksamheten. Man gjorde professionaliserade rekryteringen. Man la in betydligt mycket mer krav. Ja, man snäppte upp den från att ha varit en väldigt macho gäng som åkte runt i sina svarta skinnjackor och kanske inte var så där fruktansvärt. Nu det var du kanske någon gammal gubbe sitter och blir förbannad, men var ju inte så specialiserade som man så småningom kom att bli. Nej. På sina olika uppdrag. Och jag var ju med under den resan när piketen började bli professionaliserad och specialiserad betydligt mer.
Och vad pratar vi då? Då pratar vi 90-tal, eller?
Ja, vi pratar 94 till 99.
Mm, just det.
Och som enda tjejen där, ja, det jag gjorde det var att jag ringde den gruppchefen som där jag skulle placeras. I samband med att jag fick beskedet att jag var antagen då, så ringde jag och frågade om han såg något problem att ha en kvinna i gruppen. Och han sa, jag förstår inte frågan. Mm. Och sen diskuterade vi aldrig det mer överhuvudtaget. Så att jag kom till en jättebra grupp och jag kände mig som en av dem som var där hela från dag ett, om man säger så. Med mina kvaliteter och styrkor som jag hade, visste de om och det utnyttjades. Jag fick liksom uppdrag utifrån det jag var bra på.
Vad var det? Berätta, vad var det för uppdrag?
Nej, men jag var väldigt fysiskt stark på den här tiden och matchade killarna väl, och det tror jag är en grundförutsättning för att man ska känna sig accepterad. Det är att man inte är nummer 48 på fystesterna av 48 deltagare. Jag var mellan 7 och 10 på våra. Vi satte ihop tester och tog ungefär som en 10-kamp eller en 7-kamp, så har man poäng då. Mm. Och där var jag aldrig sämre än 10 på de här årliga testerna. Så att det var väl en anledning till att det gick inte att säga att jag inte skulle vara där av det skälet. Nej. Och det som vi var bra på, liksom jag var bra på, det var, ja, jag var väldigt bra på karta, orientering, snabb uppfattningsförmåga, eftersök i terräng, rappellering, alltså alla typer av löpning, klättring, skjutning. Så det var många moment som passade. Mm. Men sen var väl också, jag fick alltid känslan av att jag fick göra min röst hörd, och jag hade ofta olika uppfattningar än vad de andra hade på saker och ting. Mm. Och då var gruppchef, han tog liksom in allas uppfattningar, vägde dem och sen tog han beslut utifrån det. Och det jag tyckte, man fick inte rätt, alltså man fick inte igenom sin vilja varje gång, men man fick göra sin vilja hörd. Och jag vet inte om det var för att jag var tjej eller för att jag var Lena, men jag hade inte alltid samma bild av hur vi skulle lösa saker och ting som de andra hade.
Nej. Tror du att det är viktigt, som du nämner då, att kraven, till exempel de fysiska kraven framförallt, då tänker jag på, var exakt detsamma för dig som för alla andra som sökte till just den här tjänsten?
Alltså när man väl har bestämt vilka krav man ska ha, det är väl där problemet är. Alltså att man ska ju ha krav som är relevanta utifrån utförandet av arbetet sen. Mm. Men har man bestämt att de är nödvändiga, så får man inte rucka på dem, menar jag, utan då gäller de alla deltagare som ska vara där. Och jag hade aldrig accepterat att vara där på andra premisser än mina kollegor. Men sen har jag ju jobbat med rekrytering till piketen under årens lopp och varit, så att säga, sakkunnig och tillfrågad i olika sammanhang. Och då har jag sagt att det viktiga är att ni verkligen är säkra på att de krav ni ställer upp har någon slags relevans. Mm. För är det inte så, så finns de av en annan anledning, och då kan de ju finnas för att man helt enkelt inte vill ha in tjejer.
Just det.
Men det finns ett antal saker som vi tjejer då kanske inte skulle klara lika bra som killar.
Och det handlar egentligen bara om fysiska grejer då?
Jo, men det är det ju. Mm. Sen när det kommer till det mentala, för det är det, därför jag tycker om rekryteringar som innehåller kanske en hel vecka där man utsätter den sökande för mängder av påfrestningar. Och man kan studera dem mer ingående, hur de fungerar i gruppen och hur de blir när de är väldigt slitna och sådär. Det är där kvaliteter kommer fram som inte man kan testa bara genom hur många dips eller chins en person gör.
Exakt. Jag såg den här, det var ju en dokumentär, jag tror att det var på fyran, som hette typ, det hette något coolt, Specialstyrkans hemligheter.
Elitstyrkans hemligheter, precis. Den tycker jag ju också titta på, sånt tycker jag är så kul.
Ja, jag tyckte det var jätteintressant. Och där kunde man ju se lite det du beskriver, hur man reagerar i situationer som inte bara är just att göra pull-ups eller sådär. Och det var, jag tycker det är jätteintressant.
Och så jobbar ju insatsstyrkan betydligt mer idag. De jobbar ju med att få fram en person som har liksom mängder av egenskaper som samlat gör dem till liksom mest dugliga i de svåra och pressade situationerna. Och då är det fler kvaliteter än fysik, alltså, helt klart.
Jag tyckte, det här är bara min personliga åsikt, och det var nämligen så, när man skapade då NI, som det hette, Nationella insatsstyrkan, så rekryterade man, och det var ju väldigt många som sökte från just piketen. Och jag tror att det var väldigt många som tänkte, ja, men nu har jag varit på piketen så kommer jag komma in på NI. Men så var det inte riktigt, och så blev det inte riktigt. Och det uppstod också en förvåning bland kollegor vilka som blev antagna till Nationella insatsstyrkan. Som gjorde att piketen rankades ner. Det var lite intressant. Det var ingenting som... Det blev så, i alla fall i Stockholm skulle jag säga. Och det här, jag säger det bara min högst personliga uppfattning eftersom jag var i det här just då. Att det var en... Det är ganska breda penslar som jag försöker beskriva det här med nu, för att det finns många fler parametrar säkert. Men det fanns liksom en ödmjukhet och lite en annan ton hos de som kom in på NI. Kanske att de på piketen då var lite kantigare. Nu som sagt beskriver jag det här väldigt förenklat, och jag skulle kanske kunna fördjupa mig i det här. Men det är lite det du beskriver det här, att man började rekrytera ut efter helt andra parametrar än bara chins och springa 4 kilometer. Mm.
Ja, det är en utveckling som har skett på piketen och numera då de insatsstyrkor vi har runt om i landet. Det är att man söker efter någonting annat än det man hade haft i början av 90-talet, vill jag säga. För då var det bara, det var liksom muskler och fysik det handlade om. Så att alla var stöpta lite i samma form. Och ganska svart och vita personligheter också, skulle jag vilja säga. Men sen kom ju det här att man hade mycket mer en annan profil. Och det var ju efter insatsstyrkan. Du har ju helt rätt. Alltså det var ju Nationella insatsstyrkans rekryteringsprofiler som de olika piketerna Malmö, Göteborg och Stockholm började titta på. Och ödmjukheten och insikten kring sina egna begränsningar var ju en viktig del av den profilen. Alltså, om man inte inser sina begränsningar så är man ju värdelös att använda i tuffa situationer.
Just. Du berättade också precis här att du sa att de här 5 åren var de roligaste åren. Och det måste du ju få utveckla, för att det låter ju väldigt spännande att vara på en insatsstyrka och det är den bästa tiden. Varför var det
Det finns ju egentligen flera faktorer som gör det så fruktansvärt roligt. Det ena är ju att man gör någonting i grupp. Mm. Alltså att man tillsammans, alla timmar på jobbet är man tillsammans och tränar ihop och utmanar varandra och sig själva och liksom utvecklas ihop. Och det blir liksom, alla som har varit inom idrotten, inom lag, vet ju liksom hur roligt det är. Så det tror jag var en viktig del. Sen är det ju liksom händelsernas centrum. Jag menar, när var insatsstyrkan fick komma? Jo, men det var ju när alla de värsta scenarierna eller de mest intressanta händelserna hände. Då var man ju där. Mm. Så men på den tiden så var vi ju inte så civila som man är idag, eller så knutna till den grova organiserade brottslighet, utan vi körde ju faktiskt runt och och löste ärenden när vi inte hade något att göra. Vi satt ju inte bara och väntade på att det skulle komma ett ärende, utan vi var ute och jobbade. Och så det blev ju även liksom ganska IGV-liknande ärenden man var på. Men man kom ju hela tiden som en hel jävla grupp. Så när man landade någonstans så var det liksom alltid kul att kunna lösa uppgifter och faktiskt vara ordentligt mannade.
Mm.
Det var också en sån här anledning som att det var väldigt kul under de åren. Men, jag tyckte väl att de första två åren var tuffa för att man skulle bli tillräckligt duktig för att inte hela tiden vara rädd för att misslyckas. Och det var jag ju ännu mer rädd för, kanske för att jag var den enda tjejen i Sverige och att jag hade alla ögon på mig och alla liksom bara gick och väntade på att man skulle visa att man inte dög till. Liksom.
Just det.
Men det var mycket inre processer i mig själv.
Okej.
Okay. Som sagt. Det var
du släppte
inte så att det
den
var...
pressen på dig själv då efter de två åren, menar du?
Ja, det gjorde det. Det tog ungefär två år innan jag behövde ligga på framkant i alla situationer och liksom genomskåda alla övningar för att inte göra fel. Och så plötsligt började jag känna, ja men herregud, de andra gör ju misstag hela tiden. Vad är det som gör att inte jag också kan... Vi övar ju, liksom.
Ja, just det.
Vi tränar och sen börjar man ju bli duktig på vissa saker och så börjar man användas till mer och mer, få sina speciella roller i gruppen. Och det har ju insatsstyrkan blivit ännu duktigare på idag, att man har olika specialfunktioner på olika gruppmedlemmar. Och där får man ju utvecklas och bli riktigt bra. Så men det var den absolut roligaste tiden och jag har bra kontakt med de gamla kollegorna därifrån.
Det var faktiskt precis den följdfrågan jag satt med.
Det blir ju vänskap för livet. Mm. Det blir det verkligen. Och sen höll jag ju på väldigt mycket med någonting som är drakbåtspaddling på den tiden.
Okay.
Och vi var ju ett svenskt landslag i Malmö kanotklubb och då hade jag ju minst en av mina piketkollegor var ju också min närmaste i båten där liksom när vi var ute i världen. Så att det var väldigt, väldigt roliga år när man var i sin livsform. Sen tävlade vi också tillsammans i de här Toughest Cup, Live, Police Games och sånt.
World Police and Fire Games gick i Stockholm.
Ja, precis. Mm. Där var vi.
Där var jag också med.
Det var du.
Jag spelade faktiskt i vårt basketlag, svenska liksom, basketlaget där.
Okej, okay. Det var ju...
Riktigt häftigt.
Ja, det var riktigt häftigt. Jag var med där både i styrkelyft och i det här Toughest Cup Alive där vi tog guldmedalj, jag och min piketkompis Rickard. Så det var en fantastisk upplevelse att få vara med på det. Det var ju liksom olympiadkänsla nästan uppe i Stockholm.
Ja, det var jättekul. Vi ledde i halvtid över LAPD:s basketlag.
Wow, ja, det är inte dåligt.
Men sen hände ju följande då att våra bästa spelare blev ju trötta och utfavlade. Då fick jag och några till hoppa in så vi förlorade till slut. För det var, vi hade så blandat. Jag har ju spelat högst i division 2 och vi hade ju några gamla elit- och landslagsspelare också med. Så det var väldigt blandat liksom i laget. Så. Men det var kul, det var en liten passus bara men...
Ja, nej men det finns väl fortfarande förmodligen World Police and Fire Games. Så då får man väl göra lite reklam för sådana idrottstävlingar nu när vi pratar. För det är verkligen skitkul sätt att träffa kollegor från hela världen. Mäta sina krafter.
Jag tror också det som du säger, just om man har bakgrund i idrott och i lagidrott, vilket jag också har då i basketen, så... Det sätter så mycket det här med att jobba i grupp och just hur roligt det är och så. Så det är någonting jag kan sakna som nu är då egenföretagare och ganska mycket själv i mitt jobb. Och det jag saknar mest är nog faktiskt det här att jobba i grupp. Jag tycker det är kul och det kan jag sakna.
Ja, och sen efter man lämnade där så småningom och så blev jag ju chef på olika nivåer och har varit chef 15 år inom polisen, lite mer. Och det har ju varit, då är det ju ett helt ensamt uppdrag. Mm. Alltså, och kommer man då från den här lagkänslan där man liksom stöttar varandra och bryter frågor med varandra så kan det bli det är en stor kontrast som jag faktiskt egentligen aldrig riktigt har trivts med. För jag är mycket en sån teammedlem som vill liksom lösa problem tillsammans med andra personer. Och det här yttersta att sitta och då ta beslut, det har jag inga problem med, men jag vill verkligen jobba ihop besluten, fram besluten ihop med andra.
Var befinner du dig idag då i din polisiära karriär?
Ja, jag befinner mig, om man säger, på andra sidan. Jag har väl gått igenom det mesta då. Vad har jag varit nu? 35 år inom polisen. Mm. Eftersom jag började som ordningsvakt och vaktkonstapel. Så jag är lärare på polisprogrammet. Det är min andra vända jag gör som lärare. Jag var i Växjö i början av 2000-talet, några år. Och nu är jag i Borås på polisprogrammet där. Mm. Undervisar i juridik på alla fyra terminerna. Och stortrivs med lärarrollen.
Ja, det gör det. Mm. Ja. Varför är det roligt?
Ja, men jag har alltid varit instruktör eller lärare, även i mycket med internutbildningar inom polisen redan på 90-talet. Jag läste en juristexamen, det kanske man ska lägga till här vid sidan om jobbet, som tog något år längre än vad det gjorde för mina klasskamrater i Lund. Men jag läste in jurkand och sen användes jag väldigt mycket som instruktör och utbildare på olika utbildningar just i operativ juridik.
Okej. Okay.
Och sen var det ganska naturligt att gå över till polisutbildningen och fortsätta liksom undervisa i operativ juridik. Men även straffrätt och processrätt och sånt. Mm. Så det, jag är nog lärare och polis. Jag har nog alltid det. Ja. Mm.
Jag var ju också lärare under 4 år i Sörentorp. Då.
Ja.
Jättekul tid. Kan man säga att polisstudenter är tacksamma studenter att utbilda?
Oh ja. Alltså det är det mest välmotiverade fortfarande, även om jag nog tror att man inte har en lika stark drivkraft generellt som man hade för 20 år sedan att bli polis. Utan dagens unga människor hoppar på saker som de tror kan vara roliga, men är inte kanske lika uthålliga alla gånger till att gå hela vägen. Men det är fortfarande, jämfört med andra studenter, så är nog polisstudenterna ändå de som vet mest vad de vill. Mm. Och de är törstande efter kunskaper och ambitiösa. Och lyssnar ju, om man är gammal polis, så lyssnar de ju med stora öron på vad man säger. Det är nog tuffare att vara akademisk lärare, då kanske man inte får chans.
Jag tänkte säga det är någon fördel att vara polis i botten på den utbildningen.
Ja, det är det. Tyvärr är det så, för de har ju mycket kunskap de behöver hämta från kunskapskällor utanför polisen också. Men det räcker att man är polis liksom, så allt man säger det tror de på. Men jag trivs jättebra. Sen är det ett fritt jobb. Passar bra med det läge jag har i livet just nu. Jag gillar min fritid. Älskar det jag gör vid sidan om. Och det passar bra.
Jag brukar alltid fråga mina gäster om minnen från polisjobbet. Och jag är lite nyfiken på om ditt så här, eller dina minnen, är de från den här tiden när du var på piketen? Eller vad är det för minnen som du har när man bara liksom säger så här, vad har du för starkt minne? Vad är det som liksom dyker upp inne i dig då?
Jag fick ju förbereda det här lite grann. Jag har faktiskt haft väldigt svårt för att plocka fram enskilda minnen, för jag har liksom kommit med lite olika ingångar in i det. Man kan liksom, de dramatiska händelserna, och de ligger ju som såna här blixtljusminnen som liksom starkt kvar inne i huvudet på en. Men man har också andra minnen som inte är lika dramatiska, men som har satt sig på ett annat sätt. Och då kommer jag ju till ärende som kanske inte alltid har med piketen att göra.
Nej.
Utan har med när man var på IGV, eller kanske senare år också. Jag ska plocka ett ärende, eller två ärenden egentligen, för dig. Där gärningsmannen inte är det man tror att han ska vara. Liksom. Där det inte är så enkelt. Ja. För alla de här piketminnena, de finns ju liksom dokumenterade i olika sommarprat som jag har gjort. Och de finns kanske till viss del även i mina böcker och sådär. Så jag tänkte, jag tar inte dem.
Nej.
Så jag tar, men det var på pikettiden i alla fall. För vi blev kallade till en gård i centrala Skåne. Föräldrarna hade ringt därför att deras son hade hotat dem med skjutvapen. Och det var ungefär det ingångsvärdet vi fick. Och det är ju ett ganska dramatiskt ärende. Så. De var ju kvar på gården och sonen fanns någonstans, men de visste inte var. De har låst in sig i köket i alla fall. Så vi kommer upp och hittar den här gården. Den ligger väldigt liksom, isolerat. Och det, vi ser direkt att det här är en otroligt nedgången gård. Alltså det är verkligen platsen Gud glömde. Det känns som att man är förflyttad till alltså en tid som inte finns längre. Det är väldigt skitigt och smutsigt. Ja, det är en sån där ställe där djurskyddet kommer och så ligger alla djur döda i lagorn ungefär.
Okay. Mm.
Men vi får ju liksom först taktiskt då, vi kan ju inte bara braka in på den gårdsplanen där, utan vi måste ju komma i kontakt med dem och ta oss fram på ett säkert sätt och sådär. Så det tar ju ett tag innan vi kan ta oss fram längs den här gamla Skånelängans baksida då, så vi vet inte var han finns och han är ju fortfarande beväpnad. Och sen kommer vi in till de här, det här paret då, så, alltså sticker ju också ut. Det är sista färden varning på den här modern okay. och fadern. Ja. Så vet vi som har sett sista färden vad det är för folk.
Ja, men det är de med typ sex fingrar och lite så.
Om man, ja, ja, precis. Mm. Lite så. Och, men vi får ju alla fram där i det här nedrökta och smutsiga köket, så får vi liksom fram information om vad han är sedd senast och vad det är för vapen och sådär. Sen undersöker vi också då, så frågar vi var är hans rum någonstans. Det här, vi pratar alltså om en 16-17-årig kille.
Mm.
Och vi tar oss igenom det här huset ut i en annan utbyggnad som är som en ja, före detta, där djur har bott och levt och så. Och där är hans rum. Och nu är jag ju liksom i den enfaldiga mördans värld, va?
Oj.
För det där var det smutsigaste och vidrigaste jag liksom hade upplevt som polis. Och då har man ju ändå sett alla hemska miljöer man kan tänka sig. Mm. Där bor då den här 16-åringen i den här miljön. Och det finns ju inte liksom, sängen har ju ingen madrass och det finns ju inga lakan. Och det är kläder överallt och det är ohyra och skit liksom.
Oh.
I alla fall, vi förstår att det här är mycket mer komplext än vad man kan tro, det här ärendet. Och det kommer sådana vibbar liksom att de utnyttjar den här pojken på många sätt.
Okay.
Vi tar i alla fall kontroll över hela den här gården och vi hittar honom så småningom. Han sitter gömd liksom i en jordkällare en bit från gården med sitt skjutvapen och tänker ta sitt liv liksom. Det var det som var hans syfte. Vi får ut honom levande så småningom efter att ha pratat ut honom därifrån och griper honom. Sen kommer det ju fram i det här ärendet. Han har ju varit sexuellt utnyttjad av sin pappa under hela sin uppväxttid och han har helt enkelt kommit till ett läge där han inte orkar mer.
Mm.
Och han ville ta dem med sig, båda de två, och sen ta sitt liv. Och det var liksom hans uppsåt den här dagen att göra det.
Det var hans plan.
Det var hans plan, ja. Så det här blir ett ärende som innehåller väldigt mycket mer sen än bara ett mordhot. Uppdagades ju jättemycket hemskheter kring den här familjen och också kring den bristande insyn från andra myndigheter som hade funnits här. Och de här miljöerna, det här var ju kanske 98-99 kanske. De här miljöerna finns ju fortfarande i delar av Skåne och finns fortfarande sen där socialen och andra myndigheter inte har. Det har ju varit ett par sådana här under senare år som har varit uppmärksamma barn som har varit, inte har gått i skolan och varit inlåsta hemma och sånt.
Precis.
Men det ärendet har jag tagit med mig just därför att det är liksom inte, för en polis som kommer på ett ärende så är det nästan aldrig det man först får.
Nej.
Som ingångsinformation. Precis. Som är det liksom, den riktiga bilden. Och det är viktigt för mina studenter och det undervisar jag om, att man är väldigt flexibel och inte låser sig vid olika scenarier, utan att man kan skifta perspektiv kontinuerligt under ett ärende.
Och jag har nämnt det här förut och det nämns ju i podden väldigt mycket just när man får de här historierna från poliser, att liksom psykisk ohälsa ofta man åker på, som ju egentligen inte är ett, det är klart att det är ett polisiärt ärende om det är vapen inblandade och man hotar och så, men i övrigt är ju psykisk ohälsa inte polisiärt så att säga, men väldigt många ärenden där poliser kommer till plats handlar och i grund och botten om en psykisk ohälsa.
Precis, det är ju människor i kaos eller konflikt som vi kommer i kontakt med,
ja.
I krig Kris, kaos, konflikt, de tre kornare. Det brukar jag säga att vi behöver ju inte vara komma i kontakt med människor som är i balans och har det bra och som inte har några problem. Nej. Utan det, nej. Och där i kris så är det ju väldigt ofta då, just som du säger, psykisk ohälsa som är det utlösande som sen snurrar på.
Men som du säger att de här gårdarna, det finns väl fler sådana gårdar kan jag tänka mig med liknande exempel, men jag läste ju då den här boken av Diamant Salihu som heter Tills alla dör, som handlar om de här killarna som skjuter ihjäl varandra runt Rinkeby och Järvaområdet. Där man pratar med någon av de här killarna och ja, det var många syskon och frågade en av killarna var han sover. Nej, men jag sover där skorna är. Så att, jag tänkte den här bilden du målade upp med att där jag har bott boskap förut, men en del sover liksom bland dojerna också, så att det finns verkligen
det är ju misär många gånger. Alltså det är inte välfungerande familjer där omsorgen har funnits, där barn växer upp och går ut och skjuter varandra. Det ska vi ju inte tro liksom. Så att det finns mycket grupptryck som kan driva in rätt fungerande individer i det här, men i de allra flesta fall så är det ju ungdomar som kommer ifrån väldigt trasiga hem. Alltså. Oavsett om det är svenskar eller invandrare så är det som är det gemensamma för dem, att det här finns ingen fungerande omsorg.
Det är intressant också när man frågan om ett minne och sådär, så är det inte helt sällan där det här från de tuffa piketpoliserna, jag raljerar lite igen här nu, men att det kommer faktiskt ganska medmänskliga minnen fram. Det är inte du så att du har blixtminnen från piketen när ni säkert har rusat ut i bussen och brottat ner någon och sådär. Men det är ju oftast, och även mina polisiära minnen är ju sådana också. Kanske vissa miljöer där man varit inne i lägenheter som man ju aldrig glömmer liksom.
Nej, men det är väl det som sätter sig, det är det som berör. Sen kan det ju liksom det här snabba spänningsskeendena, de sätter ju sig också naturligtvis, men de är ju inte lika, ofta inte lika intressanta efteråt. Och väldigt många gånger, det är väl också ett minne man har med sig från insatsstyrelsen, väldigt många gånger blir det inte så mycket av de här ärendena heller. Vi bullar upp med både resurser och utrustning och tjofadrittarna, som blir liksom ingenting av det till slut ändå, för det var felarmat eller det var missuppfattat eller. Det får man ju säga, nu vet inte om vi kommer in på det, men den tunna blå linjen som sändes här första säsongen, där var det ju många ärenden som var som tagna direkt ur ens eget minne. Nästan så skrämmande. Har de läst mina tankar, är det någon som har, ja. Och där var ju bland annat ett sånt ärende med någon, det kom in som någon terrorhot från ett bostadsområde där en bomb skulle sprängas och det blev tjofande rullan och avspärrningar och inbrytningar och så slutade det med att någon som hade tappat något på ett plåttak eller vad det var. Och minns jag ofta många av de här dramatiska insatserna.
Den beskriver bra, och den beskriver också, tycker jag, ganska bra att egentligen oavsett vad polisen gör, så när det är ett ingripande eller en händelse där polisen är med och syns från olika håll och infallsvinklar, så blir det aldrig, uppfattas det aldrig lika, och det, antingen kan det vara uselt eller fantastiskt beroende från vilka ögon det observeras. Och det är också ganska spännande.
Det liksom finns inte en sanning kring någonting.
Nej,
det är betraktat ögon.
Men i podden har jag faktiskt haft insatspoliser som, jag hade två tjejer som var gäster, och men det är ju häftigt, för du var ju också en pionjär, får vi kalla dig, som så tidigt och gick in i en piket liksom och var först. Skulle du rekommendera det? Jag vet att det här är en dålig förhörsfråga, men vad skulle du säga till tjejer som tänker tanken att jag vill också vara med i en insatsstyrka?
Ja, men att följa sina drömmar och försöka skapa de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera in där. Det är ju en lång resa för vissa och en kortare för andra, skulle jag vilja säga. Men att det är mycket mer än bara fysiken som måste stämma också. Det är ju någon slags grundsjälvförtroende som måste finnas hos individen. Så att man är säker i sig själv och klarar av att liksom pressas och tryckas på det viset som man gör både vid en rekrytering och kanske sen. Mm. Det är alltså ganska robusta tjejer, tänker jag ändå, som har med sig att de faktiskt normalt sett lyckas med det de gör. Mm. Kan jag säga på det viset, och du förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår. Mm.
För är det någonting som man ska bevisa för sig själv där man själv liksom normalt sett inte brukar lyckas, då kommer man få det tufft att ta sig in i en insatsstyrka. Mm. Att vi har råmaterial till kvinnliga insatspoliser, det är jag helt övertygad om att vi har. Mm. Det är bara att de är ju förhållandevis få i förhållande till de manliga. Mm. Intresserade.
Mm, så att
ur en liten grupp så ska några få rekryteras, och det kan ju bli så att det inte blir så många som tar sig in till slut på grund av det då. Mm.
Vad tror du att polisyrket har gjort med dig som person?
Det är roligt att ställa den här frågan, för om en och en halv, två timmar så ska jag hålla en inledande föreläsning på polisprogrammet för alla våra första terminare här idag.
Oh.
Och föreläsningen, den heter faktiskt Vad gör yrket med människan?
Oh. Så, okay.
Ja, vad har yrket gjort med mig? Det är klart att det har format mig mycket till den jag är idag. Liksom, dels så tror jag att den har gett mig väldigt mycket kompetenser.
Mm.
Alltså, man har lärt sig otroligt mycket om en väldigt bred kunskapsbank som man står stabilt på idag. Allt ifrån praktiskt till mentalt till teoretiskt. Men sen har den också gjort mig krass.
Mm.
Kanske går liksom inte in eller går upp i eller eldar upp mig särskilt mycket situationer, eller jag är avtrubbad på det viset. Det krävs en hel del för att man liksom ska tagga upp.
Har du känt ibland något stänk av cynism liksom, när man ändå trots allt, du berättar ju att vi åker ju, eller vi säger inte jobbat som polis, men poliser åker ju sällan när folk säger hej, vi mår bra, vi har jättekul, kan ni komma hit? Det händer ju aldrig. Men när man bara får se det här egentligen, mörka sidorna, folk som mår dåligt, folk som är kaos och i kris och sånt där. Mm. Har du känt någon skvätt av cynism ibland? Liksom?
Alltså jag har nog varit klok nog att förstå att jag måste balansera upp det här yrket med andra positiva erfarenheter som jag också lägger i min ryggsäck.
Mm.
För att inte jag ska gå jävligt snett igenom livet.
Mm.
Alltså om du bara lastar den här ryggsäcken med negativa erfarenheter av människor.
Mm.
Och dessutom inte reflekterar tillräckligt mycket över varför du har träffat de här människorna och varför de är som de är. Då kommer du gå väldigt, väldigt tungt åt den ena sidan.
Mm.
Och då tror jag du blir cynisk. Mm. Absolut cynisk. Och kanske till och med rasist. Eller alltså, du kan utveckla mängder av taskiga värderingar.
Mm.
Så det jag har gjort hela tiden, och det är kanske det jag vill att man tänker på när man rekryterar personer till polisyrket, det är att man tar in tillräckligt intelligenta människor för att de ska jobba med de här bitarna och reflektera, fundera och skaffa sig andra erfarenheter.
Mm.
För att de ska orka vara bra poliser 20-30 år senare. För är du en väldigt fyrkantig personlighetstyp, inte särskilt reflekterande, väldigt kategorisk och vill liksom dela in både människor och händelser i olika fack, då kommer du inte må bra.
Nej.
Som polis.
Jag har ju
jobbat med unga killar, liksom invandrar killar ända sedan i början av 2000-talet när jag blev mentor på Bernadotte-gymnasiet.
Mm.
Jag har alltid haft bra input av de bra personerna. Jag har jobbat med flyktingar, jag har jobbat med ensamkommande. Jag har massvis av bra erfarenheter av bra personer. Så att jag väger upp de dåliga mötena med en jäkla massa bra möten. Och det är mitt tips till poliser, att liksom jobba med duktig i skolan, gå in och hjälp till i idrottsföreningar, försök liksom jobba med alla de goda människorna. Mm. För de här dåliga människorna som vi träffar, som bemöter oss som skit, de är ju inte representativa, men eftersom om vi bara träffar dem så tror vi ju att de är representativa.
Just det. Mm. Det skulle jag säga ett bra råd att väga upp. För det bitvis så har man riktigt otur. Det handlar ju om att åka på jobb och man sorteras ju. De på radion vet inte vi alltid kanske exakt vad du har varit på tidigare för jobb. Och ibland får du åka bara på mörker. Mm. Och det är klart att man behöver egentligen inte vara någon expert på psykologi för att förstå att många av de här sakerna som vi packar ner med död och psykisk ohälsa och avlidna och olyckor. Det förstår man att det påverkar.
Mm. Mm. Det är klart.
Men jag är lite nyfiken också på vad som ska hända i framtiden då. För om man har varit i yrket så pass länge här nu, så det är ju kortare kvar än vad du har gjort.
Ja, det får jag verkligen hoppas.
Du skulle inte palla 35 till, menar du?
Nej, alltså jag får se vad framtiden innehåller. För det handlar lite grann om mina möjligheter att vara kvar som lärare på polisprogrammet. Jag är ju anställd på högskolan som adjunkt.
Mm.
Så just nu har jag ju dubbla anställningar, och det är väl liksom hur vi praktiskt kan lösa det framöver. Men jag känner nog att jag är där jag vill vara resten av min karriär.
Ja, okej, vad skönt.
Då känner jag. Jag har ingen lust att komma tillbaka till något chefskap inom polisen. Jag är operativt ganska klar, känner jag.
Mm.
Allt har sin tid liksom.
Mm.
Och det här med att vara lärare, det finns alldeles för många fördelar. Vi behöver ju inte ens nämna att arbetstiderna är ju naturligtvis väldigt sköna om man spelar golf som jag gör. Så man har ju en sommar som man är väldigt ledig på. Nej, det finns aldrig så mycket fördelar nu. Och nu har jag gjort så mycket inom svensk polis. Och varit på så många olika ställen i landet och jobbat i olika regioner och på olika uppdrag. Så jag känner mig ganska färdig.
Mm. Skönt. Kanske en skön känsla.
Ja, det är det. Ja.
Och golfen kan jag inte säga emot. Det är ju fantastiskt trevligt. Men vad spännande. Jag vet ju, och du nämnde ju också själv här, att du faktiskt sitter och förbereder det här lilla talet som de ska få höra. Hur mycket ska förändra de här? Eller lite? Eller, vi får väl se vad de säger. Och ni som är studenter och lyssnar på det här, ni kanske redan har lyssnat på Lena när ni hör det här. Men jag ska tacka dig så jättemycket. Men innan du lämnar så tänkte jag höra, hur är det här med att kolla på polisfilm?
Ja.
Du nämnde ju Tunna blå linjen här.
Ja, det är väl den enda svenska serie jag har kunnat se om polisen som jag har verkligen känt igen mig och tyckt att det har varit bra. Sen fanns det ju delar av Tunna blå linjen som blir lite klischéartat, men påfallande stor del av den serien, otroligt välgjord och otroligt autentisk och stor igenkänning och bra skådisar.
Mm.
I övrigt när det gäller svenska polisserier så det finns en liten rolig historia om du har tid.
Absolut.
Jag var författare, för jag skriver ju ingenting nu, men jag har skrivit 4 polisromaner, och då var jag ute och föreläste i Västervik en gång på en bokhandel där om mitt skrivande. Och då skulle det vara ett annat par där, författarpar, som jag inte hade hört talas om. Och jag träffade dem i ett litet fikarum bakom bokhandelslokalen där innan. Och då skulle vi göra upp vem som skulle börja och så. Lite mellan varandra. Och då, de hette Silla och Rolf hette de. Ja, och jag hade inte hört talas om dem. Och då så säger jag att jag kan börja. Jag är liksom, det är inga problem, jag kan börja. Men det kan vi också göra, vi är ganska vana. Ja, trevligt, säger jag. Men ja, kör ni först då, så kan jag komma efter er. Så det blev i alla fall så att det här paret gick ut och började. Och då lyssnade jag ju från dörröppningen där jag stod på deras föredrag. Och det var ju en jäkla tur att det var de som började. För Om man vet vem Silla och Rolf Borglind är, så vet man ju att det är han som har skrivit manuset till alla Beck-filmer. Och jag brukar ju börja mina föredrag genom att raljera över hur vansinnigt långt från verkligheten bland annat Beck-filmerna ligger och hur otroligt dålig research de manusfattarna måste ha gjort eftersom de kan skriva så långsökta manus. Så det var ju, hade ju blivit lite dålig stämning, tänker jag, om jag hade kommit före Rolf och Silla Borglind. Efter det så gick vi ut och åt en middag tillsammans. De hjälpte mig sen så att jag fick en agent och de var fantastiskt trevliga. Och jag erbjöd mig faktiskt att vara bollplank i polisiära frågor. Nu har de inte återkommit sådär jättemycket. Men ungefär så tycker jag om svenska serier på tv som handlar om poliser. Att fasiken hörde de inte av sig till en polis först.
Ja, vad roligt. Nej, ibland kan det vara så här små detaljer, bara hur man har mössan liksom. Alltså,
ja.
Som kan irritera en. Men det är klassiskt. Det är klart, när man är inne i yrket så ser man de där små detaljerna såklart.
Och de kanske inte allmänheten bryr sig om, så därför så tänker jag att jag ser gärna danska poliserier, för jag stör mig inte där, för jag vet inte exakt hur det är i Danmark. Nej. Och det kan vara så att allmänheten när de ser svenska serier så stör de sig inte heller, för att de vet inte heller exakt hur det ska vara, utan de får ändå en bra behållning.
Om man blir nyfiken nu på att tänka sig, har Lena skrivit böcker, finns de att få tag på då?
Ja, de finns fortfarande att få tag på de olika nätbokhandlarna. Alla är, någon är slutsåld och trycks inte upp någon ny upplaga på tyvärr. Mm. Däremot så finns de ju som e-böcker allihopa och de finns inlästa på Storytel.
Och då heter ju du i efternamn, kanske ska nämnas om man ska söka på dina böcker.
Mattias. M-A-T-T. Harald Ivar Johan Sigurd.
Just det. Ganska ovanligt efternamn måste jag säga.
Det är holländskt, det är min mans.
Ja, uppfattat. Ja, men stort tack. Tiden går ju fort här när man pratar om intressanta polisiära saker. Men du ska vara med i ett Patreon-avsnitt också, så ni lyssnare som är ännu mer nyfikna på Lena, glöm inte att lyssna. Och är du Patreon, eller är du inte Patreon ska jag säga, så blir det på patreon.com/snutsnack. Men nu lyfter jag inte på polismössan utan på min imaginära hatt här, för att du var med i Snutsnack, Lena. Tack.
Tack så mycket för detta. Ha det så bra.
Detsamma. Tack så jättemycket. Snutsnack är slut för den här veckan. Men givetvis är vi tillbaka i nästa vecka med ett alldeles färskt rykande avsnitt. Jag hoppas att vi hörs även då. Ha det fint fram till dess. Var försiktig.